Thomas Bolme läser Den försvunna juvelen av Colin Dexter i översättning av Ylva Stålmark i en inspelning från år 2000.
En brut imperial Moët de Chandon stod tom på nattduksbordet till vänster om henne. Tom som champagneglaset bredvid den och som champagneglaset på bordet på andra sidan sängen. Allt tycktes tomt. Bredvid henne, rofylld och stilla, låg en smal, finlämmad man på drygt 40 år, några år äldre än hon själv. Hans ögon var slutna och förblev slutna när hon vek undan sin sida av det blommönstrade duntäcket, reste sig snabbt, satte på sig sina pälskantade tofflor, svepte en rosa sidenmorgonrock kring en figur med bröst, mage och höfter, som kanske var i fylligaste laget, och gick bort för att kika ut bakom de fördragna gardinerna. Om hon hade rådfrågat Oxford Universitys fickalmanack skulle hon ha sett att solen skulle gå ner klockan 16.50 denna tidiga onsdagkväll i slutet av oktober. Klockorna hade ställts om helgen innan och kvällarna, sades det, blev snabbt längre. Hon hade alltid haft svårt med sommar- och vintertid tills hon fick höra denna lilla enkla ramsan på Radio Oxford, framgång på våren, tillbakagång på hösten. Hon hade tyckt om den. Men nu hade mörkret redan fallit där ute långt före utsatt tid och regnet smattrade och slog fortfarande mot rutorna. Asfalten nedanför var glänsande svart med en rund fläck av ljus från gatlyktan mitt emot. När hon gick på lågstadiet hade klassen en gång fått i uppdrag att måla något från Themsen. Och alla pojkarna och flickorna hade målat floden blå, utom hon. Och det var då läraren hade avbrutit lektionen mitt i och fastslagit att den unga Sheila Williams var den enda av dem som var en naturbegåvning på det konstnärliga området. Varför? För att Themsen mycket väl kunde vara grå eller vit eller brun eller grön eller gul, faktiskt vilken färg som helst, utom de där små rektanglarna av Oxford-blått och Cambridge-blått och ultramarin som alla de våta penslarna doppades i. Så skulle de alla vilja vara så vänliga att börja om från början och försöka måla de färger de såg och glömma alla vykort och kartböcker. Det vill säga alla utom Sheila, för Sheila hade målat vattnet svart. Och nedanför henne var gatan nu glänsande svart. Ja, allt tycktes svart. Sheila drog den tunna morgonrocken tätare omkring sig och visste att han var vaken. Tittade på henne. Tänkte på sin fru, förmodligen, eller på någon annan kvinna. Varför sa hon inte helt enkelt åt honom att försvinna ur hennes säng och hennes liv? Var sanningen den att hon behövde honom mer än han behövde henne? Det hade inte alltid varit så. Det var hemskt svårt att säga det, men hon sa det. Vi var lyckliga tillsammans tills alldeles nyligen, inte sant? Va? Ordet kom skarpt och klarvaket. Nu vände hon sig om för att se på honom där han låg, med mustaschen sammanväxt med det välansade Van Dyck-skägget i en mörk ring kring hans mun. En mun som hon ibland tyckte var för liten och för pryd och, ja, för jävla självbelåten. Jag måste gå. Snabbt satte han sig upp, slängde ner benen på golvet och sträckte sig efter sin skjorta. Kan vi träffas imorgon? Frågade hon mjukt. Svårt att undvika, eller hur? Han talade med den gammaldags pedagogens skarpa precision, hårt och välartikulerat och med en och annan läspning. Jag menade efteråt. Efteråt? Omöjligt, omöjligt. Imorgon kväll måste vi koncentrera oss helt på de amerikanska turisterna, inte sant? Ett högst betydelsefullt tillfälle, som du vet. Vi har tur om vi kommer därifrån före 10, eller vad säger du? Och sen måste du förstås åka hem. Ja, självklart. Och du vet mycket väl varför jag måste åka hem. Vad du än har för fel och brister, så är du inte dum. Sheila nickade surmulet.